för att förklara vad det var för fel i de här framgångslärorna. Och han säger i den här undervisningen innan att jag har mer såna här framgångsböcker än vad ni har tillsammans. Och jag kan de här lärorna utan till. Och nu ska han få säga något här.
Människor, de kommer att samlas ihop.
That are going to be in the great falling away.
Och de kommer att beteckna det stora avfallet. Det är det som är det stora avfallet.
Jesus said, except there be a great fall in the way, the end wouldn't come.
Det Jesus sa att om det inte blir ett stort avfall så kommer inte änden att komma.
Ja, vi fattar ju alla allvaret i detta budskap och hur viktigt det är att lyssna till det sanna evangeliet, så vi förstår. Om vi tittar över världen, särskilt över kristenheten som vi lätt kan göra genom internet idag, så ser vi faktiskt det här ske. Vi ser hur till exempel Matteus 13 som hamnar och handlar om Guds rike på insidan, eller hur, såningsmannen, det är ju Jesus. Han sår det sanna evangeliet på insidan av människor i hjärtat. Och det är ju olika hjärttyper. Och sen det fjärde hjärtat där. Det är ju det som är det goda hjärtat. Det som bär frukt. Kärlek, va? Agape. Och vad skulle kärleken i slutet här göra? Det skulle kallna. Och då kan jag säga er att det kallnar inte hur som helst, utan du ser varför det kallnar. På grund av ett annat evangelium så kallnar det, va? Det byts ut. Jo. Och det är den nästa liknelse som Harry Potter tar upp, va? För du ser i det stycket om såningsmannen att nästa liknelse handlar ju också givetvis om Guds rike. Fast på ett annat sätt, va? Och det ser vi nu. Och nu om vi tittar oss tillbaka lite i kristenheten så kan vi förstå detta med alla de här företagsidéerna och allting. För nu byter man helt plötsligt snack. Ska vi kalla det för snack? Nu kallar man detta nu, det som sker utvändigt, för Guds rike. Precis vad den här liknelsen säger, va? Och det är där Timoteus tar upp, eller Paulus säger till Timoteus att i ändens tid så ska de ha ett yttre sken, men inte inre realitet. Alltså, det ska se ut som Guds rike på utsidan, men inte på insidan. Det där ska ni lägga märke till. Och det här, liksom tendenserna kommer ju mer och mer, va? Lägg märke till att det är ett förfalskat Guds rike som nu kommer. Att man inte längre kan skilja på utvändigt och invändigt. Guds rike är ju på insidan, sa Jesus. Och Paulus, han säger att Guds rike, Romarbrevet 14 och 17 här, va? Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Alltså inte något som är på utsidan utan på insidan. Så när vi predikar evangelium för människorna, står på gator och torg och sjunger och spelar, så kan ju människor bli berörda av Guds rike. Och det händer ju också att man tar emot Jesus och man får ett förvandlat liv. Man kan ju gå från depression till glädje. Då har Guds rike tagit sin bodning i den människan. Förstår ni skillnaden? Fast nu lär man så här att när vi utevangeliserar då, så tar vi ju auktoritet i Jesu namn och lägger stan under våra fötter och sprider Guds rike. Är ni med? Och sen har man ju lite namn på de här olika fästerna, de territoriella andemakterna som styr över vissa städer och så här. Och en del bor vid vatten och de har namn. Och nu behöver man inte längre gå till Bibeln för att få svar, utan man går till olika sagor och hittar olika de här, ja, demoniska fästen och så. Ni känner kanske till det här, det heter modern andlig krigföring. Det här är rena dårskapen, kära vänner. Det står inte ett ord om detta i Bibeln. Men de nya profeterna och de nya apostlarna, de håller ju inte på med så gammaldags metoder som Paulus gjorde, ni vet. Knäböj och ödmjukhet och förkrosselse. Nej, man ställer sig på berg så när man pinnar och de blåser man på och så kör man ner dem i backen och så har vi intagit detta, den här staden, för Guds rike. Men ni menar, det är precis så här man jobbar. Jag menar, hallå! Och det här får pågå utan att någon reagerar. Och reagerar du, så är det ju logiskt och dömande. Jag kan inte låta bli, jag måste reagera. För det här står inte i Bibeln. Men gör du det, då är du dömande och allt det här, va. Hela paketet får du på det. Fattar ni att något är fel? Nu ska vi ta och läsa Bibeln. Vi ska börja i 5 Mosebok 13. För jag vill att ni ska lära er en sak. Och det är att de falska profeterna, varför kommer de? Kan det vara Gud som står bakom? Eller kommer de bara som en slump? Eller? Ja, vi ska ta och titta. Jag vill först att ni slår upp andra, håll fingret där, så slår ni upp andra Petrusbrevets andra kapitel, vers 1-4. Det var så här att en natt så hade jag en dröm, och jag begrep inte riktigt vad jag hade drömt. Och jag begrep vad jag hade drömt, men jag såg inte att det stod i Bibeln, utan det var Elvor som sa, men vad konstigt, sa hon, att det där du drömde, det står ju exakt i Bibeln. Alltså, att drömma bibelversar, då vet man ju vad det är sen liksom. Herrens ord kom till mig, han sa det. Ja. Och då står det så här. Men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom det bland er kommer att finnas falska lärare. Som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över dem. Många ska följa dem i deras utsvävningar. Kan jag ju säga med en gång att den grekiska grundtexten har en helt annan översättning än vad man har sagt där, utan det står ex, det betyder ut. Många ska följa dem ut. Vartifrån? Utifrån Kristus var ut i världen. Ja. Och sen står det faktiskt så här. Att precis så som det fanns falska profeter i gamla förbundet bland Guds folk, ska det finnas det i det nya också. Och då måste vi ju liksom ta reda på, jaha, varför fanns det falska profeter i gamla? Om det nu ska finnas det av samma orsak i det nya, då måste vi ju liksom ta reda på vad har de där att göra liksom. Så den här motståndaren som sår det här falska vetet, då kan vi ju liksom få reda på lite mer baktanken varför han sår vete i bland äkta, om vi vet det. Då slår vi upp 5 Mosebok 13 vers 1-4. Och vi får se varför det fanns falska profeter i det gamla. Och vi läser. Jag tycker det är så underbart att få klarhet i Guds ord. Det blir så klart på något vis. Jaha du Gud. Nu ska vi se. 5 Mosebok 13. Tänk om man skulle läsa Bibeln precis som det står. Och liksom bara lägga ihop, va? Istället då för att läsa styckvis och så här. Då står det så här, va. Om en profet eller en som har drömsyder träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han har talat med dig om inträffar. Men det låter ju helt sanslöst. Va? Kommer en profet här som profeterar och det stämmer till 100%? Men det är ju fel ande, va? Ja. Och han ber för någon och han blir helad. Det är ju helt underbart. Det måste ju bara vara från Gud. Nej, det behöver det inte alls vara. Nej. Fattar ni nu varför det kan hända mycket under och tecken, men det behöver inte alls vara Gud i det. Kan leda åt fel håll. Vi fortsätter vi här. Och han då säger, låt oss följa andra gudar. Eller ska vi kunna säga andra Kristus gestalter. Eller en annan Jesus. Va? Han är ju Gud. Gudar som ni inte känner, och låt oss tjäna dem. Då ska du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner. Ty Herren er Gud prövar er för att finna om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och av hela er själ. Det låter väl ganska nytestamentligt det där jag sa nu, va? Säger ju Jesus flera gånger. Herren er Gud skall ni följa. Det måste ju vara Jesus, va? Ja. Herren er Gud skall ni följa. Korsets väg, va? Men kommer det någon annan här då som inte predikar korsets väg, vad är han? En falsk profet. Och det är ju gärna många sådana som träder upp idag, va? Så honom, eller följ mig liksom, jag är den nya profeten i den nya tiden. Och det kan man öppna egen firma om ni förstår mig rätt. Och sen kan man hitta på nya gåvor. Man kan skriva tungotal genom, ja, det är en del som gör att skriva så här. Uttydning och grejer. Hittar man på för att samla människor omkring sig av girighets skull. Det är precis vad det handlar om. Herren i Gud ska ni följa. Honom ska ni frukta. Hans bud ska ni hålla. Hans röst ska ni lyssna till. Honom ska ni tjäna och honom ska ni hålla er till. Herren er Gud är Jesus. Förstår ni nu varför de sänds? Och varför motståndaren sänder ogräs bland vetet? Och det är till och med så här att ogräset ser exakt likadant ut som vetet tills det har växt upp och mogna. Det går inte att skilja på alltså. Men när det har växt upp och när det har skjutit skott så att säga, då kan man se skillnaden. Ett vant öga kan se skillnad. Då är det skördetid. Och då går vi då till... Och när vi har förstått de här... Eller på två eller tre vittnens utsagor ska ju allt avgöras. Jag tror säkert det finns fler verser. Men nu går vi då till Matteus 24. Och vi läser från vers 23 till 27. Och då kommer vi att få ett helt nytt ljus över de här verserna. Matteus 24, 23 till 27. Ska vi se om Jesus håller med om att de falska profeterna är utsända för att bedra. Vi ska se nu vad han säger här. Ja, vi kan börja i vers 23 till 27. Om någon då säger till er, här är Messias, eller där är han, så tror det inte. Ty falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och de ska göra stora tecken och ut och under. Men vi glömmer att läsa för att. Det är deras tjänst. De är utsända av Gud för att om möjligt bedra oss. Va? Vi är väl de utvalda eller? Vad är de falska profeterna och deras evangelium sända ut för att bedrava? Det är deras uppgift. Ogräset bland vetet är utspritt av djävulen för att rena hans brud. Sven Reichmann, han sa så här på en undervisning ifrån Matteus 24, vers 28. Så säger han så här. Ni vet, det är ju där det står där. Nu ska vi se här. 27 först då. Ty liksom... Blixten går ut från öster och syns ända bort till väster. Så skall människosonens ankomst vara. Där den döda kroppen är, där samlas gamarna. Och då säger han likadant. Han säger så här. I ändens tid kommer Gud att placera ett as, det vill säga ett dött djur. Och det kommer att vara en sån enorm lockelse för alla gamar. Så de kommer att komma kraxande och skrikande då, liksom till det här aset. Ja, och så säger han något som är väldigt sant. Som går helt i linje med allt det andra. Och de som är kvar är bruden. Och de som är kvar är bruden. Det falska kommer alltså först, har vi sett. Hur många bibelställen ska vi ha innan vi liksom kan skruva om den här, vet du, en sån här jättetanker. De behöver ju flera kilometer på sig att vända. Och har man då hört en lära som man var liten, då tar det år. Men det måste börja vända någon gång. För vi har hört de här spåren, va. Och ändå säger Guds ord något helt annat. Vad ska vi tro på? Traditionen eller Guds ord? Jajamän. Då vänder vi lite på den här tanken åt rätt håll. Så börjar vi fatta att det viktigaste vi kanske har att göra idag är att försvara evangeliet. Är ni med? Att vara salt i förruttnelsen. Att stå upp för det som är sant och det som är rätt och det som är riktigt. Och det kommer att kosta, vänner. Det kostar. Vi vet, Elvor och jag, vad det kostar. Jag tror säkert att Birgit också vet vad det kostar. Popularitet, glöm det. Smärta? Ja. Tårar? Definitivt ja. Känna sig övergiven och förkastad av allt och alla? Svar ja. Harry Potter, som jag spelade upp här, han, på ett annat band så säger han så här att en natt så talade Herren till honom. Och han var eld och låger, och det här ska jag predika nästa söndag i församlingen, och trodde han nu kommer väckelsen. Det var precis tvärtom. Det var splittring och han fick sluta. Det var nästan hans första tjänst. Så det är inte alltid som det går som man tror och tycker. Men det viktigaste i alla fall då, står man fast vid Herren och följer de direktiv han har satt den i, alltså så finns det vägar öppna. Om vi bara följer honom så kommer han att öppna upp det som ser helt omöjligt ut. Ja, vi fortsätter väl på ämnet då. Och då läste vi ju här om, det måste vi också tänka till lite. För det stod att falska profeter, det stod ju falska messiasgestalter och falska profeter. Det där hör ju ihop, va? Tänk efter lite nu. Det stämmer ju precis med en annan Jesus och ett annat evangelium. Eller? Alltså, fingrar du på evangeliet och predikar ett annat evangelium, då får du helt automatiskt en annan Jesus. Och är han messias? Ja, du får en annan messiasgestalt alltså. En som ser ut som den riktiga fast ändå inte. Och det är bara den riktiga som kan frälsa dig. Och det är bara han som döper dig i den heliga ande också. Ska vi komma ihåg. Sanningen befriar och inget annat. Och då kan vi ju läsa, gå tillbaka här till några verser här. Ska vi börja i 25. Så är ju Jesus så otroligt hygglig och snäll och god mot oss som verkligen vill reda på sanningen. Så han talar om redan här vad de falska profeterna som ska bedra de flesta kommer att komma med för budskap. Och ni kommer att känna igen det direkt. Jo. Och jag kan ta till exempel att Harry Potter då, han säger så här att lögnlärorna, villfarelserna arbetar alltid ihop med den strömning som råder i denna tid. Det står ju i Romarbrevet att vi ska förvandlas genom, att vi inte ska formas efter denna tidsålders anda, utan vi ska förvandlas genom evangeliet. Så varje tidsålder har ju sin, alltså som djävulen använder då. Vilken tidsålder tror ni lever i idag liksom? Det är ju New Age, va? Det är New Age, och det är ju den sista tidsåldern då. Ja, och då kommer ju budskapet som presenteras i kyrkorna vara, vad tror ni? New Age. Har ni märkt det eller? Är det yoga och allt möjligt sånt, va? Ja, det stämmer, va? Ska vi varna för det eller? Ja, precis. Världen håller på att ta över. Ja, nu ska vi ta och läsa här då. Jag har nu sagt i detta i förväg, tack Jesus. Om de alltså säger till er, han är i öknen, så gå inte dit, eller tro det inte. Öknen är tomhet. Är någon som känner till New Age, vad man sysslar med? Jo, man kan andas för att skapa en tomhet, och där inne kan du träffa Kristus eller gudagnistan i dig. Eller? Säger man inte det? Du kan genom olika metoder tömma ditt sinne. För att där kan du få möta Gud. Det vill säga dig själv. Ja. Vad hette hon nu, den här? Michaelson heter hon, va? Eller?
Joanna Michaelson.
Hon berättar att hon kom in i, heter det nu, Silvas någonting. Och där fick hon lära sig mantra. Alltså upprepa ord till sinnet blev tömt. Och helt plötsligt så står där en messiasgestalt, förstår ni, i det här tomrummet som hon hade skapat. Den var alltså ljus, strålande och sa att jag ska leda dig. Det var ju alltså en andeguide. Det var alltså en annan Jesus som stod där i detta tomrum. Fattar ni, det stämmer ju precis med det här, va? Eller i kristna kyrkan så kommer det som mysticism. Och då förkläder man det bara med kristna termer. Men det är precis samma sak. Ökenfädernas meditationsteknik är exakt samma sak som New Age. Vad var det du sa förut? De kommer att dra samman, va? Ja, den gemensamma grunden är mysticism. Alla religioner har en gemensam grund att stå på idag, och det tydligen är det mysticism. Där kommer alla liksom och strömmar samman. Och sen kan man ju då säga då sen nästa steg då här. Om han är i det inre rummen så tror det inte. Grundtexten talar om något helt annat. Talar om behållare och tabernakel. Och vi var ju inne på falska messias gestalter var samma sak som falska jesusar, eller? Ja, nu kommer ni ihåg att den första skapade var ju alltså en andemakt som stod där när Johanna Michaelson skapade sitt tomrum. Vad kan nästa steg vara här då? Jo, kristen mystik tror jag det här handlar om. Det handlar om ett bröd som en präst i kyrkan säger hokus pokus över, så blir det Jesus. Så lägger man den i en behållare och så lägger man den i ett tabernakel sen när man har tillbett. Är det Jesus eller är det en falsk messias gestalt? Vad tror ni? Ja, det står ju här att det är det. Tack Jesus att du uppenbarar sanningen i ditt ord så vi slipper att bli vilseförda. Han är ganska rak Jesus. Och vet ni vad man säger nu i de här kyrkorna? Då säger man att Jesu tillkommelse, det är inte vad vi alltid har trott förut. Utan, nu ska ni få se varför det står varning för vers 27 här i Bibeln. För det stämmer också exakt. Nu säger katolska profeter så här. Ni vet att det vi har lärt oss förut, att Jesu tillkommelse är liksom att han kommer hit och upprättar sitt rike och så här. Det är blaha nu. Utan nu kommer han som en kraftig närvaro när man firar eukaristin. Så ni kan ju tänka er vad som kommer att hända om ett par år. Eller? Falsk väckelse var det va? Och då kommer man att säga att Jesus har kommit. Och då ser ju här i vers 27 vad Jesus varnar för. Ty så liksom blixten går ut från öster och syns ända bort till väster, så skall människosonens ankomst föret. Varför skriver han så? Det vet vi väl allihop. Naturligen står det ihop med falska profeter och deras budskap. För de kommer att säga att Jesus har kommit. Och jag måste ju citera Sven Reichman, för han är ju så rolig alltså. På ett av hans band, så när han tar upp det här, så säger han så här. Ja, det ska bli ju liksom när Jesus kommer, då kommer det folk fram och säger så här. Ja men, kommer du nu? Har inte du redan kommit? Liksom. Ja, men alltså tänk efter hur väl det stämmer. Och det här budskapet, alltså har man också i det hyperkarismatiska Latter Rain-rörelsen, alltså den yttersta trosrörelsen i USA. Har man förändrat budskapet till att han kommer i sin kropp. Och vad ska han göra i sin kropp? Jo, för att det är ju vi som ska bygga upp Guds rike. Sen ska han komma. En falsk tillkommelse, eller? Just det. Och så är Guds ord. Exakt. De kommer att finna varandra. Det förstår ni väl, va? Och vad heter han nu? Rick Warren. Han säger att vi ska offra allt för rikets skull. Vi ska arbeta med alla andra för rikets skull. Tror ni han menar riket på insidan eller riket på utsidan? Riket på utsidan, det kan du se. Ja. Så de kommer alltså finna varandra. Hela bunten. New Age talar också om ett rike som ska komma. Ni fattar väl att fällan är satt? Fällan är satt. Då ska vi ta upp ett budskap här ifrån första Timoteusbrevets fjärde kapitel. Kommer ett annat budskap som de falska profeterna ska komma med. Första Tim 4:1. Kommer ni att känna igen? Men anden säger tydligt att i den sista tiden kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten och så vidare. Där det står onda andars läror ska vi gå till grekiskan och hitta roten till det ordet. Och då blir det väldigt intressant. Det är daio.
Och vad är det då?
Jo, det betyder to distribute fortunes. Jaha. Rikedomsevangeliet va? Framgångsevangeliet om ständig hälsa och läkedom har du här. I grekiska grundtexten. Läs Bibeln och vi behöver inte bli bedragna. Halleluja! Jag är så glad att vi får så många mejl från hela detta land över människor som har vaknat upp och börjat förstå vad klockan är slagen. Och vartåt man var på väg men nu har fått sina ögon öppnade och är man på väg åt rätt håll. För det här evangeliet, det leder inte till Jesus utan det leder till din egen själs upphöjelse. Och det står i Bibeln att innan Jesus kommer, vad ska vi söka? Det står, sök ödmjukhet. Sök ödmjukhet, står det gång på gång i profeterna. Till Herrens dag kommer, sök ödmjukhet. Och det betyder ju att bli beroende av honom. Eller hur? Men det här evangeliet gör du ju inte ett dugg beroende av honom. Utan här använder du ju, ja, ligger inte Josefssons i Borås eller? Hallens och de här. Jo, man använder ju Bibeln precis som man gör i en Hallenskatalog. Du skriver vad man... Ja, istället för frimärke så säger du bara Jesu namn och sen skickar du iväg det och sen plockar du ut det också. Gå in på lagret och hämta va. Då har du det här evangeliet. Det fungerar inte så här. Utan när Jesus själv ber i Bibeln så står det erotao. Det betyder att han säger åt någon som har lika mycket makt och väldighet som han själv. Det är intressant va. Så när Jesus ber står det alltid erotao. Till exempel, jag ska säga till fadern och han ska sända er en annan hjälpare. Så när han ber säger han till. Nu är det en viss rörelse som också bör ha sagt till. Eller? Men när vi ber står det alltid aiteo. A-I-T-E-O på grekiska. Men i svenskan som är så ordfattigt försvinner det här. Man ser inte skillnaden. Och skillnaden är enorm. För det betyder en utfattig tiggare som är nära att dö av svält och fattighet kommer inför en mäktig och god person som han vet kan hjälpa honom. Är det skillnad? Här använder man alltså Jesu namn på lite fel sätt va? Jag sa förut att ett annat evangelium blir ju en annan Jesus helt automatiskt. Andra Korinthierbrevets 11:e kapitel. Jag är ganska glad att det finns såna här forum. För ett väckelsemöte kan man inte ta såna här bitar. Så det är bra det här att det kommer fram. Liksom. Att det blir liksom klargjort och att det finns på nätet. Ladda hem, lyssna och så ska du bedömas enligt Guds ord. Så står jag här och jiddrar då vill jag också höra det. Men om jag inte jiddrar då vill jag att ni vänder om. Är ni med? Nej, jag jiddrar inte. Det finns belägg för det här. Då är det så här då i andra Korinthierbrevet 11 så står det Korinterna var en väldigt karismatisk församling. De hade fått dit nya stjärnapostlar och nya stjärnprofeter och de profeterade nog både högt och lågt. Det märkte ni om ni läser brevet. Och säkert stämde det också va? Men tydligen var de ju på väg bort ifrån Jesus. Och Paulus, han har säkert fått budskap, nu menar jag direkt ifrån anden som sa det här. För det händer att Elvor och jag får budskap på nätterna direkt ifrån anden också när vi ska besöka en församling. Herren säger olika saker. Paulus, han levde ju i den heliga anden så han visste säkert. Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva. Så skall också, eller på samma sätt, skall också era sinnen fördärvas och vändas bort ifrån den rena troheten mot Kristus. Alltså bara Jesus, ingen annan. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni får ta emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl. Och det gör kristenheten i Sverige. Man fördrar detta allt för väl. Jag är inte ute efter att peka finger åt någon. Utan jag talar i allmänhet att det verkar vara så. Eftersom ingen människa reagerar. Utan alla liksom följer med på något vis. När det här sker. Ja, det vet jag. Några få reagerar, det ska jag säga. Det gör de. Men de är för få egentligen. För det är så uppenbara saker som liksom sker idag. En natt så hade jag en annan dröm. Då stod vi utanför ett hus, barndomshus, och då var det så här att det var en vingård där. Vingård brukar ju stå för församling, va? Vingården är Israels hus, står det ju, va? Och han talar ju alltid bildspråk, Gud, ofta så här. Och då var det torrt gräs i början av den här vingården, och ut kom ormar, blinda ormar. Det stämmer väl ungefär med vad Jesus säger till fariserna, eller? Huggormsyngel, ni blinda ledare, och så vidare. Det var blinda ormar som kom ut ur lustgården där, och de var så snälla ut, förstår ni. Men de var ute efter våra ögon. Kommer ihåg precis nu vad jag läste för det här. Sinnen, med ett annat ord, är ju alltså andliga ögon, eller? Hjärtats ögon, det är ju vårt sinne, vårt andliga sinne. Ormen ut efter ditt andliga sinne för att bedra. Ja. Och då var det så här att helt plötsligt så ser jag en hand kommer så här i drömmen. Och viker undan. Och det är med ett annat ord, det är uppenbarelse. Något viks undan. Och så säger Herren så här: jag ska visa dig vart de kommer ifrån. Och sen viks det undan. Och sen fick jag liksom, om du har läst Hesekiel någon gång, när han har öppnat massa dörrar, han får se vad Israels hus gör för styggelser och så vidare. Ungefär så var det. Så fick jag liksom se som ett hål så här. Och sen fick jag ögonen tränga in rätt in i vingården där. Och då ser jag en jätte, det var fasansfullt alltså. Du ligger en jättestor huggormshona där inne. Som var alldeles enorm. Och födde ungar hela tiden. Och den sista ungen, eller vad så kallat, som kom fram, det var en jätteorm med två huvuden. Och sen var drömmen tillbaka igen från början. Och då öppnas den väg. Och det är som Elvor säger, att ofta får vi liksom i drömmen, alltså vi står för de som är vakna och lever i ljuset. Och då kom ljuset ner i form av en lampa från himlen. Och det här budskapet är ju alltså, det är till oss, va? Vi som vill leva i ljuset, det här är till oss. Och då säger Herren så här att, ja, liksom, han löser upp stigen. Och då ligger de här ormarna på båda sidor då, va? Men du var tvungen att följa den här stigen, för annars skulle de liksom bita dig. Och då säger Herren då att jag ska uppväcka fiendeskap mellan, du vet, kvinnans säd och ormens säd. Det är ju också bildspråk på ändens tid. Det blir ju en åtskillnad. Och sen sänktes det ner som en kökslampa ungefär ifrån himmelen. Och sen så hör jag en röst som säger: titta här! Och sen smälldes det på flera tusen watt. Så hela den här vingården bara lystes upp. Och de här ormarna, de klarade inte av ljuset. Utan de flydde bara liksom. Där ljuskäglan började komma, där stack de iväg. Och de samlades. Kommer ni ihåg ogräset och vetet? Man kan säga att det här var exakt samma sak, fast då var det ormar då istället. De samlas i stora högar liksom, och skyddar varandra från ljuset. Sen upplevde jag hur Gud öppnar väg för sitt folk. Och sen blir det morgon. Och vad är det en bild på? När det blir morgon, då kommer Jesus. Halleluja. Men det var en annan, ni vet, Gud, när han talar så där i drömmar, då måste man liksom kunna Bibeln, eller man måste liksom, för allt står i Guds ord. Och står det inte här, då vill jag inte ha det. Utan det är ju bildspråk på en lära som lätt kan förklaras och förstås när man, Gud ger drömmar ofta. Ja. Och då kom mina tankar direkt när jag vaknade. Jag förstod nästan vad det handlade om, men vi ska slå upp Johannes 3 då. Johannes 3. Jag kan lika gärna säga det direkt, att det handlar ju om samma tankesätt som Kain och Abel. Du kan inte komma med något annat inför Herren än bara Jesus. Inget besidan om Jesus, bara Jesus. Ingenting annat. Inget av egna ansträngningar. Alltså han har frälst oss och han har köpt oss med sitt eget blod. Det enda vi kan göra, det är bara att böja oss och ta emot. Och vill du Herre använda mig till någonting, så får du göra det, för jag kan inte. Alltså det är den inställning vi ska ha. Då fattar vi vad motståndaren är ute efter, vad han vill att vi ska göra tvärtom. Då säger man så här nu för tiden: här har du Bibeln. Det är bara det att vi inte har fattat vad vi ska göra. De menar alltså att du kan göra precis vad du vill. Men kan du inte, vad skulle du då behöva Jesus till? Vad skulle du då behöva den heliga ande till? Då blir det ju egna gärningar. Ja. Det står ju här att du ska gå ut och öppna församlingar. Gå ut i hela världen. Ja. Gå ut och plantera församlingar. Det är ju populärt idag att plantera församlingar. Ja, det är inget fel i det om anden har sagt att du ska göra det. Då är det inget fel. Men om anden inte har sagt att du ska göra det, då kan du befinna dig på fel ställe. Då kan du göra det för ditt egos skull. Och skulle du få framgång med den församlingen, vem ska ha äran, du eller Gud? Ja, det är självklart att du ska ha äran. Om du har slitit med dina kolrötter som Kain gjorde, vem vill ha äran då? Ja, det var ju därför han var så sned på sin brorsa. Så han gjorde ju rättfärdiga gärningar. Han kom med Jesus. Jesus döpte honom helig ande. Han var överlycklig. Det var därför han var där i. Ja, men blir du välsignad? Du har inte gjort ett dugg. Du har ju bara suttit och bett. Och Gud har ju lätt. Du har ju inte gjort ett smack. Ja, så är det ju. Den som har kommit in i hans vila står när han slutar med sina gärningar. Eller? Sjunde dagen står det ju. Han har gjort alla gärningar. Och nu handlar det om att vi ödmjukar oss. Och så leder han oss in i förutberedda gärningar. Då ska vi läsa Johannes 3 här då. Ska vi läsa om domen? Det är ingen rolig sak att läsa om domen. Jo, det är det faktiskt. Domen, det betyder ju alltså avskiljning. Lägg märke till det. Det betyder avskiljning. Vad drömde jag om? Ljuset skildes från. Vägen skildes från. Ja, just det. Ormarna skildes från de sanna. Ja. Kains säd skildes från Abels säd. Då ska vi läsa om domen då för att se. Ska du se att jag drömde det här? Då är ljusets barn de som vandrar i förberedda gärningar. Alltså. Mörkrets barn är de som gör egna gärningar. Eller? Och vad står det om? Vilka ska inte förstå Jesu tillkommelse? Första Thessalonikerbrevet. De som inte lever i ljuset. Men ni som lever i ljuset, mina älskade syskon, ni ska förstå när dagen kommer, ljuset, morgonen. Alltså. Men de som lever i mörkret, ormarna, de ska samlas i sina egna knyta. För att ensamma är de inte så starka, utan låt oss bli ett, så ska hela världen se hur starka vi är. Kom, det är ju det budskap som är nu. Detta är domen. Ljuset kom till världen. Människorna älskade mörkret och inte ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Det var ju Kains, va? Det såg ju att hans gärningar var onda. Men hans brors var rättfärdiga. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Varför är han så rädd att hans gärningar inte ska avslöjas? Är de egoistiska kanske? Yes! Det är precis det han menar. Kom ihåg vad jag läste förut. De falska profeterna skulle göra gärningar av girighet. Eller? Ser ni vad skillnaden är? Rena eller falska motiv. Startar jag en församling av rena motiv, Gud välsignade. Startar jag en församling av fel motiv, ja, då får vi stå för det också. Nu är jag inte den som dömer, utan det är Gud. Men vi är dem som väljer, eftersom vi är skapade med en fri vilja, varenda kotte av oss. Rent mjöl i påsen. Se vad jag skriver med det. Ja. Vill ni se vem det var som födde? Vet ni vem Huggorms honan är? Uppenbarelseboken 17:5. Ska vi läsa från början kanske. En av de sju änglarna med sina sju skålar kom fram och talade till mig och sa: kom, Jag ska visa dig domen över den stora sjökan som tronar på många vatten. Jordens kungar har bedrivit otukt med henne och dess innevånare har blivit berusade av hennes otuktsvin. Nu ska ni få se att Bibeln talar exakt om samma sak fast på olika sätt. I Matteus 24 beskriver ju Jesus hur han ska komma, va? Eller är det 25 förresten? De här. Och så säger han så här: men om den tjänaren dricker med dem som är druckna, då skall hans herre komma på en dag som han inte vet om. Och han börjar slå sina tjänare för rikets skull. Är du med? Allt går ihop, va? Ja. Vem är det han blir drucken av? Det står det här. En kvinna som ormmorden. Är det ju. Den falska religionens start. Kunskapens träd. Här kommer vi ifrån. Varenda villolära kommer från kunskapens träd. Här är roten till allt. I anden förde han mig då bort till en öken och jag såg en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur som var fullt med hediska namn och hade 7 huvuden och 10 horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. Alltså lägg märke till den där liknelsen som Jesus tar. Om någon blir satt i hans hus över, men om man äter och dricker. Vem ska han äta och dricka med? Det är ju uppenbart för mig, sjöka. Antingen är du brud eller också är du sjöka. Det finns bara två val. På hennes pannan, det betyder tankesätt. Hur jag tänker. Var skrivet ett namn. Hur någon är. Är du med? Hur jag tänker och hur någon är. En hemlighet. Det stora Babylon. Modern till alla sjökor. Villfarelsens yttersta start. Det är inte katolska kyrkan. Fattar du? Det är mycket större. Det här är alltså djävulens plan från början. Att ha en religion som ska bedra alla människor. Det har du en här. En kvinna i Bibeln är religion. Och är det inte predikaren 7, så står det om: då fann jag något som var bitterare än döden, kvinnan. Ja, det är inte kvinnan, alltså du förstår, den religion. Hennes händer var som ett nät. Ja, det är precis det nätet han försöker att fånga alla i. Det är det nätet han försöker att fånga alla i. Alltså djävulen då. Med en falsk religion. Så du ser sen i uppenbarelseboken, sista, nästan sista kapitel, så ser du ju: och jag fick se livets flod, får du se, va. Sen får du se livets träd. Det var ju många där. Planterade vi båda sidor. Och de gav sin frukt. Men vart har då det andra trät tagit vägen? Ja, det har ju skett en prövning, är klart. Så det trät och den religionen och allt det här, det behövs ju inte längre. För nu har ju människor valt sida. Alltså sjökan, det är ju varenda villfarelse. Är du med? Även katolska kyrkan. Det är bara en del av det. Men i slutet kommer vi få se allt detta dras ihop till ett enda stort paket. Och det som är kvar, som Reisman sa, det är bruden. För de kommer att tro att Guds rike har kommit. Hur lång tid har jag kvar, Elvo? Jag vet inte. Kvart över.
Du har rullat av ungefär
en kvart kvar. Bra. Då ska jag gå tillbaka till Israel här då. Ni som har hört vår undervisning om ändens tid, ni vet vad vilddjuret är. Vi säger att vilddjuret är kvartetten och vi visar det också. Vi visar vilka länder det är. Ni måste väl hålla med om att den tolkningen håller väl ganska bra hittills, va? Ja. Och nu har ju vilddjuret fått en mun också. Och när den munnen var nere i Israel för ett tag sedan, var det helt plötsligt vapenvila. Tjong sa det bara, så var det tyst. Väldig makt de har bakom kulisserna. Han heter ju Tony Blair, va? Vilddjuret av kvartetten. Och kvartettens speciella utsände som nu talar. Lade ni märke till att han talade för hela världen? Det ska ju antikrist göra. Han ska tala för hela världen. Han ska vara vilddjurets mun. Samtidigt så ska han vara ett horn i EU. Stämmer det? Ja. Han sa för ett tag sedan så här. Lägg märke till vad som håller på att hända. Jag tror inte många fattar det här. Alltså. Så här nära kan vi vara profetiernas uppfyllelse. Ni vet att det ska komma upp 10 horn. 10 nationer. Och de ska sätta över sig en kung. Och det är horn, det är ju ett horn. Och då säger Mr. Tony Blair 29/10/2012. Det är ett sammandrag. Han kan mycket väl vara den profetiske mannen. Som alla kollar efter. Det är mycket, mycket som stämmer. Och han kommer ju som ett lamm, va? Han är ju katolsk troende. Och, ja. Mr. Tony Blair sa att Europa håller på att slita sönder. Och nu behöver man en vald president för att hålla samman alla bitarna. Intressant, det säger ju Bibeln, precis. En djup spricka mellan England och eurozonen kan leda till en total splittring mellan blocken. Han menar att denna kris även kan vara ett unikt tillfälle att äntligen få fram en europeisk modell som håller. Ja, ett tag kommer den att hålla. En folkvald president är ett sätt att låta alla folk bli delaktiga av det som sker. Ja, men vad sött! Lät inte så när Sverige skulle gå med i EU. Vi skulle ju få sån delaktighet och medbestämmande, så var ju inte klokt. Tror de att vi går på detta? Ja. Ja, det gör de faktiskt. Det är sant. Det är sant. Och då ska jag läsa för er. Tycker ni det är stormar kring världsekonomin? Ja. Vad ska antikrist göra? Enligt uppenbarelseboken 13. Han ska införa en ny ekonomi. Försvinner kontanterna i allt hastigare takt? Ja, då läser jag David Wilkerson synen om. Världsekonomin kommer att fortsätta in i sitt förvirrade tillstånd fram till tiden för antikrists framträdande. Från och med den dagen kommer en känsla av fruktan och osäkerhet att svepa fram över världen på grund av den framtida ekonomiska villkoren. Aldrig mer kommer folk att tro på en stabil världsekonomi. Varje liten högkonjunktur kommer att skymmas av hoten om en ny depression. Människor får hjärtsvikt när de ser de ödeläggande effekterna av en förkrympt ekonomi. Och ni vet att redan har folk hoppat både från höghus och tagit gift. Och särskilt i Grekland nu. Många som har tagit livet av sig. Utvecklingen leder till frågan om att ett nytt världsomspännande penningssystem tas upp. Det är uppenbarelseboken 13. Dollarn kommer att stärka sin grepp alldeles innan den stora recensionen. Vi kommer att få se en återuppväckt romerskt imperium som slutligen blir basen för en världsledare som uppstår för att få ordning på världens ekonomier. Aftonbladet den 21/6/2012. Nu kommer något som stämmer exakt med profetierna. 10 tunga EU-länder vill stärka unionen med en ny gemensam armé och en EU-president. Det säger en politiker alltså. Det här är från Aftonbladet. Så när vi tystnar så börjar stenarna ropa. Stenarna ropa. Visst, alltså, det är ju den här upp... Det här ska ni ju höra från predikanter. Det var ju det här, det såg de ju förr. Nu uppfylls det, nu är det ingen som tror. Visst är det märkligt. Nu står det framför ögonen på oss. Nej, nu börjar man väl. Nej, det kan inte vara det, det måste vara något annat. Fast håll med om det. Visst är det en kuslig, vad ska jag säga, en konstig tanke att jordelivet snart är slut. Alltså det kan ju inte vi få in. Så jag kan liksom hålla med om att det talas tyst ibland, men vi ska inte tysta för det, utan vi lever ju här i tro och inte i åskådning, som sagt så. Och det kommer alltså att bli en super-EU, och det är det Tony Blair säger, och nu förespråkar han det själv. Och då frågar jag, som jag gjorde förut då, kan det vara samma person? Den hornet som sticker upp ur de 10 EU och vilddjurets mun. Det är mycket möjligt att det kan vara exakt samma person. Och just nu är vilddjurets mun Tony Blair. Vi får se vem som blir EUs president. Kan ni gissa vem som är favorit till den presidentposten? Just nu. Ja, samma man. Intressant. Hur lång tid har jag kvar? Ja, 5 minuter. Då drar vi till Israel, va? Gillar ni Israel? Okej, jag skrev lite innan jag åkte hit om Israel. Ska man hitta det här? Israel. Striden om Jerusalem, där har vi. Vems land är Israel? Ja, det är mitt land, säger Herren. Joel 3:2. Vems folk är Israel? Ja. Hesekiel 37:12. Profetera därför och säg till dem: så säger Herren, Herren, se, jag ska öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Det råder ju ingen tvekan om vems folk det är. Har Gud då förkastat dem, säger Paulus i Romarbrevet 11. Har kyrkan tagit över Israels alla löften? Svar nej. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk, Romarbrevet 11:1? Visst inte. Jag är själv israelit av Abrahams rätt och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk. Punkt slut, alltså. Och då, ni som har följt våran undervisning vet att vi säger ju så här, att från 1948 så börjar egentligen slutet. För då börjar alla folk att vändas mot Israel. Och de hade ju knappt fått landet förrän de vart anfalla. Eller dagen efter, var de kom med allt vad de hade. Alltså det är ju ett under att det där lilla landet är kvar. Ja. Och vet du vem som retar de andra nu då? Liksom? Helt plötsligt så börjar de upptäcka gas och olja i oerhörda mängder. Det är lite krokar upp till Gog, va? Jag ska sätta krokar i dina käftar. Och så vidare. Gud, han vet vad han gör. Varför upptäckte de här just nu? Jo, det är för att det är profetiskt laddat. Jo, jag säger så här då i Sefania 3:8. Vi måste ju veta vad Guds vilja är för att vi ska förstå vad det är för tecken vi ska titta efter. Och i Sefania 3:8 så säger Herren att han ska församla kungar och kungariken. Och det är samma sak som horn och huvuden. Och vem ska han vända dem emot? Ja, han ska vända dem mot Israel. Det är han som står bakom. Han tillåter det. För att Israel ska bli frälst. För att Israel kommer att få genomlida något som heter Jakobs nöd, va? Men dock ska han bli frälst därur. Så nu börjar det bli tuffare och tuffare runt Israel. Och vi ska be för dem att deras ögon får öppna, så de får se och förstå att Jesus är Messias. Och då läser vi psalm 2 för att liksom väva in det här med horn och huvuden. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Vart samlas man och tänker de här tankarna? FN är klart. Vad skulle det annars vara? Vet ni om att Palestina nyss fick mandat i FN? Ja. Och med han så skulle jag visa dig vad som kommer att ske, för det är ganska uppenbart i Bibeln också. Man kommer att genomföra The Peace Plan. Vilket Gud har redan bekräftat på ett helt otroligt sätt att det är från honom, att han står bakom. Man kommer att använda sig av ett interimavtal, någon som vet vad det är. Jerusalem är förladdad, fråga, den lämnar vi senare. Nu tar vi Västbanken, punkt 1. Vi ger palestinierna Västbanken, så väntar vi med Jerusalem x antal år. Vi får se hur mycket det blir emellan. Men vi ska förstå som lever i ljuset. Bäst i säga fred och ingen fara. Det är mellanperioden. Sen kommer steg 2 i peaceplan. Då tar vi Jerusalem. Zakaria 14. Va? Fattar ni? Den tidsperiod emellan som stämmer exakt med Bibeln. Och precis det säger man nu, alltså. Kvartetten. Vi börjar med Västbanken. Vi ger så att de ska få sitt land någon gång. Och sen tar vi Jerusalem sist. Och det är Harmagedon sen. Och jag ska sätta mig i sinnet att samla alla folk mot Jerusalem. Zakaria 14. Och vad ska de göra där då? De ska inta staden och halva staden ska gå i fångenskap. Vad är det man bråkar om Jerusalem? Är det östra, va? Halva staden ska gå i fångenskap. Det stämmer ju, va? Det har du här man gett dem till slut. Men vi har en... Kan det vara så? Det har jag tänkt många gånger, att den här perioden emellan slutet där, kan det vara väckelsetid? En kort väckelseperiod. Där det också sker en äkta väckelse. Jag tror faktiskt på en äkta väckelse. Ingen sån här överdådig som man pratar om. Men jag tror ändå att Guds folk ska få vara med och skörda. Det är så många löften så att jag tror faktiskt det. Om man vill, det står här senare att man vill inta Guds ängder, och det står i pluralis faktiskt. Västbanken och Jerusalem. Ska jag läsa upp något i slutet här? Sveriges kristna råd. Vad står de i frågan? För eller emot? Vad tror ni? Emot, ja. Jag läste om Tord Ove Tordsson, heter den som har skrivit detta. Innan jag åkte ut som följeslagare med placering i östra Jerusalem var en av frågorna jag fick: är det någon skillnad mellan östra och västra Jerusalem? Ja, det är skillnad. Det finns ingen gränslinje på marken, men östra Jerusalem är ockuperat land. Ockuperat av Israel sedan 67, liksom resten av Västbanken. Jaha. Israel beslutar också ensidigt att annektera, vilka ord, östra Jerusalem och utvidga gränserna med 7 mil och så vidare. Ja, vi ser ju här hur hela världen vänds mot Jerusalem. Och här, min älskade vän, här är nog viktigt på vilken sida vi står alltså. För att om vi förstår att Israel är Guds folk och Israel är Guds land, så kommer det nog att visa sig. Jag menar, jag var inne på det, vilken sida vi tar där. Förstår du på brudens sida, då tror jag du älskar Jerusalem. Därför att jag tror inte du kan göra något annat genom den heliga ande, utan du fattar att Gud har satt Israel där för att visa sin härlighet. Det är nämligen så att det där lilla landet har ju inte bestått om inte Gud hade varit där. Det är ju helt otroligt. Han har försvarat dem och liksom hållit dem. Och nu stormar man omkring dem som bålgetingar, men Gud kommer att stå fast. Och sen är Gog i Hesekiel 38-39, när han, det är nämligen Gog som kommer att starta Harmageddon, det ser man. Och han startar Herrens dag. Då står det något spännande alltså. Det står att då ska jag uppenbara min härlighet, står det där. För att de andra folken, någonting. Alltså när Gog anfaller alldeles i slutet, så står det att alla andra folk ska förstå att jag är Herren, en Gud. Någonting kommer att hända som Gud kommer att gripa in alldeles i slutet, som jag tror kommer att kanske väcka upp människor till frälsning. Ja, prisat vare Herren. Jag ska be här till slut, sen är det kaffe tror jag, va?
Det är kaffe.
Ja.